Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? En podd där vi diskuterar humor med humornördar eller komiker. Vi som har denna podd heter My Gudmundsdotter och Erik Broström.
Vi är två improkomiker som spelar föreställningar, håller kurser och underhåller på företag så gott som varje vecka på vår teater i Midsommarkransen i Stockholm.
Om du vill stötta oss, vilket vi gärna ser att du gör, och samtidigt ha riktigt kul, då kan du besöka vår teater och se en föreställning eller gå en kurs. Det finns en nybörjarkurs uppe nu. Besök hemsidan för mer info om våra föreställningar och dylikt, presensimpro.se.
Vi blir också glada om du följer våra konton på Instagram, @mygudmundsdotter och @improerik.
Vi uppskattar all feedback vi får för podden. Ni är många som hör av er och vi läser varenda kommentar och meddelande. Man kan önska gäster och eventuella ämnen via vår Instagram. Presensimpro heter vi där.
Dagens gäst är en riktig humornörd. Alltså då snackar vi en riktig konnoisseur på hög nivå. Är det någon som har koll på humorvärlden så är det Petter Bristav.
Han kommer med en ny bok, ja, inte om humor då, men något annat som han kan. Hotshot. På Pugg förlag så släpper han 40 väldigt goda hotshots.
Det är så roligt med Petter, för han har ju precis som oss älskat impro långt innan impro fanns på den svenska humorkartan.
Ja, när vi var de där flumtöntarna, då var han där och backade oss. Och därför så känns det ju extra roligt att prata med honom om humor. Han är inte bara komiker, utan också pappa och producent. TV-producent.
Vi frågade Petter, vad skrattar du åt?
Let's go.
Let's go.
Oh, did you
want to?
Sorry, I'll let you.
Next time. I'm in a glass case of emotion.
Snap out of it.
I got a fever, and the only prescription is more cowbell.
Oh my God.
Du ser ju själv hur jävla glad jag är.
I am ecstatic to be a part of this.
What do you mean funny? Funny how? Tell me what's funny.
Just nu det roligaste som finns är min son.
Ja, det jag vet du, jag tänkte det innan du kom hit. Han kommer säga sin son.
Och jag tänkte när du frågade så här, jag hann så här få ordet klyscha i mitt huvud. Men klyschor är inte alltid fel. Ha. Alltså jag älskar verkligen allt, för nu har han kommit i en ålder, nu är han 1 år och 2 månader. Nu börjar han göra grejer. Han börjar liksom göra grejer för att jävlas, framförallt med min fru. Som är lite mer på helspänn med allting, medan jag är mer relaxed och bara ser det roliga i när han håller på.
Om vi fortsätter och pratar om barndomen, eftersom att den här podden handlar om humor, så var din humoruppväxt? Känner du att du kommer från en humorfamilj med mycket komediserier? Eller?
Oh ja. Är det verkligen alla i familjen tycker om liksom humor. Det stämmer väl överens på de flesta familjerna, gissar jag på. Men i vår familj har det varit väldigt mycket. Alltså, min humor är där jag är skolad av kanske främst mina äldre systrar. Då, där vi eller Galenskaparna kommer nog från mina föräldrar.
Mm.
Och sen från mina systrar var det väldigt mycket liksom Chillinget, Nile City och sådana där grejer.
90-talet?
Ja.
Ja,
men det var då, jag är 86.
Ja, ah, okej.
Okay. Är det äldre systrar då?
Ja. Min ena syster är 10 år äldre, den andra är 4 år äldre.
Vad intressant. Hur gammal var du när du såg Nile City?
Ja, då var jag nog inte så gammal. Så jag fattade ju inte några skämt.
Men du skrattade?
Jag skrattade för att liksom, men Robert Gustafsson tyckte man ju om. Han var delvis med i Björnes magasin, som man känner igen honom därifrån.
Just det.
Och sen så, han gjorde ju löjliga röster och knasiga figurer. Så det tyckte man var jättekul, även om man inte fattade. Man fattade inte vad kåtast i Kungsängen betydde. Men
nej,
han gjorde väldigt roliga gester och man skrattar åt det.
Just vad du går igång på, vad är det som du... ja, det måste ju vara, det måste ju vara sex, eller hur? Som...
Nej, nu tycker jag du överdriver. För jag tror att det där... Det där, såna där, det är mer... Ja, för mig är det mer det här med att... Att umgås.
Mm. Viktigt för dig, ja. Men när man då tänker på
det är samma med... Jag kommer ihåg att jag kollade på Slängd i brunnen när jag var liten och älskade Jonas Gardell. Inte för att jag fattade någonting, men det var så här...
Han dansade på borden.
Ja, men exakt. Det var mycket mimik och mycket knasiga röster. Ja. Det var helt underbart.
På några brunn, nobody can hear you scream. Och jag kan nå var som helst med den här mikrofonen. Hej, hur mår du?
Jag mår bra.
Gud, jag har aldrig stått så här på sånt här bord förut. Kommer du ihåg den här?
I got life, mother. I got million dollar chance, cousin.
I got headaches and pulse aches and bad times to life. Jo, nu ska jag börja dansa. Oh God, my
head. Ja, och det är ju roligt att du nämner Slängd i brunnen, eftersom att du faktiskt
nu jobbar med
Slängd i brunnen. Ja. Du castar och producerar, eller
precis,
vad är,
ja, jag är någon form av redaktör, så jag castar och håller all kontakt med alla komiker och så.
Ja.
Så att de vet vad de ska göra och håller kontakt med kanalen, så att de vet vad som kommer ske.
Men om vi backar lite där till barndomen, för jag ville plocka upp efter att, för det är ju så, tror jag fler känner igen, jag känner också igen det, att man liksom, man blev introducerad humor via föräldrar, via syskon, och de visar vad som var kul och man skrattade, trots att man kanske inte fattade det, och så har man sett det efterhand och fått en annan uppskattning för det.
Mm.
Men när var liksom ditt ögonblick där du upptäckte humor på egen hand, alltså det här var någonting du upptäckte utanför familjen?
Ja, vad kan det vara? Det måste ju vara i samband med internet. Liksom, vad snackar vi då? 96, 97, någonting sånt.
Ja.
Tror jag fick internet. Och då hade man ju tillgång till lite andra grejer som ens föräldrar kanske inte hade stenkoll på.
Ja.
Och senare så, när man började så här, fildela. Jag kommer ihåg första gången jag såg Pablo Francisco.
Alla har nog sett.
Alla har ju sett den.
Fildelning med Pablo Francisco.
Ja, exakt. Nej, men det var en klassiker. Ja. Det var en som man kunde kolla på. Så fort man kom hem från skolan så bara... Man, antingen tog man hem en polare som inte hade sett den och visade. Så satt man bredvid och bara, kolla nu, kolla nu. Man satt bara och tittade på kompisen för att se hur kompisen skulle reagera.
Ja.
Hans mest kända rutin är att han härmar den här trailer-rösten.
You can take any topic regardless what it is and make it cool with that voice. It'd be...
In the city, you must fight to survive. He sold tortillas on the corner, and the mob wanted in.
I don't know who this guy is, but I want him and his tortillas dead.
He had one chance, and his chance was to fight back. Arnold Schwarzenegger, listen to me. These are my tortillas, and I'm not going to get them out of here. You got to get out of here. They're trying to kill you. Get out. Let go of me. Double the action, triple the excitement. Get down, more the excitement. Get down again. They didn't know.
Men det klippet var så kanske, ja, men det som fick mig verkligen hooked på stand-up. Men internet har ju verkligen gjort mycket för att hitta ny sorts humor.
Har du sett Pablo Francisco nu på?
Nej, jag har aldrig sett honom live.
Nej, nej, jag menar har du sett nu på de senare klippen dagar? Liksom och, ja.
Nej. Ja, de gamla, de som jag tittade på.
Ja, ja.
Nej, men det skulle faktiskt vara intressant att kolla. Jag tror jag har sett det så många gånger så jag kan det nog utan till och med.
Ja.
Men är din humor inspirerad av honom?
Nej, det tror jag inte. Jag gör ju inte så mycket röster, jag gör inte så mycket imitationer. Det finns säkert någonting som jag hämtat därifrån, men jag skulle inte säga att det var en stor inspiration. Utan det var bara, det var jättekul. Mm. Det var en sån grej som jag minns att jag kollade på jättemånga gånger. Jag tittade väl, jag gillade komiker som höll på med musik.
Aha, okay.
Det var någonting jag fastnade för.
Ja.
Kanske det, något av det första jag gjorde i humorväg själv var just med en gitarr. Vi hade sån talang liksom jakt i skolan. Det här är högstadiet. Jag går kanske, jag måste gå till nian. Jag hade nog inte vågat göra det om jag inte var, om det fanns äldre killar som hade kunnat mobba mig. Mm. Så jag var nog gick i nian, det var talangjakt. Alla andra som ställde upp i den här, antingen när alla andra mimade. Det var där. Alla andra mimade.
Alla andra mimade, alltså som mimade.
Nej, alltså till musik.
Ja, till musik.
Alltså någon form av sikta mot stjärnorna liknande liksom.
Ja, precis. Playback.
Mm. Ja. Medan jag då anmälde mig och sa jag ska spela en egen komponerad låt. Och så blev jag påad. Och så blev jag påad som ja, här kommer Peter Bisson, han har skrivit en egen låt. Den heter A-moll följt av ett G. Så kommer jag upp med ett gitarrcase. Öppnar upp gitarrcaset. Tar upp. Börja stämma gitarren på scen. Det tar lite extra lång tid liksom. Det är, och sen spelar jag ett A-moll och sen ett G. Och sen lutar mig in och bara, tack. Och sen går jag av scenen. Så mitt första humorframträdande, lite inspirerad. Inte då visste jag inte att det var väldigt Andy Kaufman att göra.
Nej,
så.
Nej.
För jag hade inte sett Andy Kaufman. Men nu så här i efterhand så lite stolt över det.
This is a love song. Oh, I love you. Give me a kiss, 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 kiss. My love is true. Give me a kiss, kiss, kiss. Why do you do me like this, this, this? Oh, I love you. Give me a kiss, kiss, kiss.
Det... Blev det, för även ni, det är alltså 14-15-åringar som tittar. Tyckte de det var kul?
Folk skrattade. Det var absolut inte någon kioskvältare. Nej. Eller vad man ska säga. Det var inte, jag vann ju inte. Jag tror jag kom trea på min låt.
Det men var en talangjakt.
Det var någon form av, eller sikta mot stjärnorna. Liknande, okay. Så det var,
var det sikta mot stjärnorna så var det kanske ett konstigt val. Med tanke att det handlar om att man ska imitera kändisar.
Ja, exakt. Nej, men det var någon form av alltså så här mima grej. Ja. Men ja, men så det är mitt första humorframträdande.
Ja, var det då du kände att du ville bli komiker?
Nej, sen hade jag ingen lust.
Hur långt var hoppet till ditt andra humorframträdande om du nu minns?
Om det där var då, vad ska vi säga att det var? Det där är tidigt 2000-tal, så 2001-2002 kanske.
Mm.
Sen ställde jag mig på scen första gången 2008.
Mm-hmm.
Som ståuppkomiker.
Mm.
Så det är ett långt hopp.
Och då var det på Big Ben?
Det var på Big Ben.
Var det när du skojar om incest?
Jag skojar om incest.
Ja, det är väldigt roligt.
Det gör jag.
Min syster har precis fått sitt första barn. Det var dödfött. Men tur och oturen, jag var inte redo att bli pappa riktigt där.
Hur kom det sig att du gjorde, alltså hur tog du det steget? Hur gjorde du det? Hur kom du in på det liksom?
Direkt när jag flyttade upp till Stockholm 2007 så pluggade jag på en filmfolkhögskola i Sundbyberg.
Mm.
Och det första jag gjorde var att ta med några som gillade stand-up till Norra Brunn. Jag hade aldrig varit där, så jag var såhär, vi måste åka dit.
Ja.
Jag måste se. Och då såg vi, det var David Batra som headlina och en okänd komiker som hette Björn Gustafsson, någonting sånt. Jag visste dock vem han var, för att han på den tiden pluggade han på Kalle Flygare och bodde ihop med min barndomskompis Linus. Så Linus hade visat klipp med Björn Gustafsson Och det här är så här långt innan han, nej, inte långt innan, det var året innan han slog igenom. Så jag var mest där för att se Björn faktiskt, för jag tyckte han var jätterolig på den tiden. Det är han fortfarande, men han var extra rolig då, för han hade, det var väldigt hemska skämt.
Mycket,
ja, det var mycket våldtäkt och sånt. Alltså, så här, han var jättegrov. Och han kom ju undan med det för att han var så här blond och söt och likable. Och då när vi hade varit där, så lite senare så gjorde vi ett reportage om Norra Brunn med, genom min skola då, eller för min skola. Och då var det en kille där som hette Rodrigo som jobbade på Norra Brunn som sa, jag har den här hemsidan som heter Comedy TV. Där vi filmar stand-up och så lägger vi upp det som liksom ett YouTube fast med bara stand-up. Och så frågar de om han och en till frågar om vi vill filma. Så från början var vi kanske 5 stycken från min klass som filmade för den här hemsidan. Och sen så föll folk bort successivt. Det var bara jag som tyckte det var riktigt kul. Och sen jobbade jag med den här hemsidan i kanske ett år. Och det var typ genom det som jag fick liksom känslan för att men, fan, det här skulle jag vilja pröva.
Du såg alla andra och bara, fan, det här kan jag.
Nej, men det var mer så här, jag var på Norra Brunn och filma och så såg man så här Johan Glans och sådana proffs och man tänkte så här, fan vad mysigt att stå där och få den reaktionen, liksom, få folk att bara askarva. Och sen var man och filmade på Big Ben och så folk liksom så här, stå där i 4 minuter och inte få ett enda garv. Och då tänkte man så här, då kan jag stå där i 4 minuter och få ett garv i alla fall. Alltså jag kan vara lite bättre. Jag tror det är många komiker som börjar så med att bara försöka vara bättre än någon annan som är dålig på stand-up.
Mm.
Och sen på den vägen är det.
Men för du har bott i USA, eller hur?
Ja.
När du var liten?
Precis, från 97 till 99.
Och fick du någon samlade humorintryck därifrån som var beståndiga? Att ni var såg något eller att, ni var, att det var typ så här, någon kompis som visade någonting?
Vi kollade väl, det var ju...
Men vänta, från vad sa du,
97 till 99.
Och då var du, då gick du ju typ...
Då är jag 11 till 13, så 5-an, 6-an.
Ah, okay. Mm.
Jag kommer ihåg att då kom Austin Powers ut.
Ja.
Som jag tyckte var, och tycker än idag, bland de roligaste filmerna som finns. All right, guard, begin the unnecessarily slow-moving dipping mechanism.
Wait, aren't you even going to watch them? They could get away.
No. I'm going to leave them alone and not actually witness them dying. I'm just going to assume it all went to plan. What?
They're going to get away.
Knock, knock.
Who's there?
Det är, men det är också klassiskt amerikansk. Alltså Austin Powers, det är väldigt amerikansk humor. Att driva med britter.
exakt.
Men sen var det också en kille i min klass som älskade Monty Python.
Ja.
Så han visade Quest for the Holy Grail för mig.
Och då hade inte du sett den?
Då hade inte jag sett Quest for the Holy Grail.
Har du sett någon Monty Python?
Ja, jag måste ha sett så här Dead Parrot. Alltså vissa sketcher. Hade nog sett Life of Brian. Och jag tror mina systrar hade sett Life of Brian. Eller jag hade sett den genom dem.
Okej.
Men inte tyckte det var någon grej. Någon särskild grej. Men Quest for the Holy Grail, där snackar vi, det var liksom så här, wow, det här är så jävla udda men så jävla bra.
Mm.
Var det något, var det någon scen som stack ut då eller nu?
Är det någon scen som sticker ut? Det är ju hela filmen i följd med jättebra scener, men det är ju alltså hela sång- och dansnumret kring We're the Knights of the Round Table tycker jag är jättemysigt, när de bara klipper till han som hänger och bara klappar för sig själv, tycker jag är helt eller underbart.
Det är också kul att hela numret stannar med så här, on second thought.
On second thought, let's not go to Camelot. It is a silly place.
Nej, det är mycket bra. Det är mycket bra.
Och det var mellanstadiet. När visste du att du ville bli komiker?
Men det var typ början av 2008.
När du hade börjat liksom.
Nej, jag hade inte riktigt börjat då. Men det var då det började så liksom ett frö i och med att det skulle vara kul. Och sen när jag provade och sen man körde kanske 10 efter 10 gig så körde man så här, men det här.
Ja, men 2008, det var innan ditt första stand-up på Big Ben. Hur förberedde du dig inför det gigget?
Jag stod inne i mitt rum med en shampooflaska och pratade. Och det har jag aldrig gjort det sen dess. Alltså jag har bara gjort det en gång och det var inför första gigget.
Hur har du gjort sen efter det då? Ja, men det känns ju ändå som en ganska standard grej man gör.
Ja,
man,
nej, men sen har det bara varit... jag har inte repat det på det sättet. Det var jag väldigt noga med. Så här, här måste jag säga allting i rätt ordning. Och så, och så. Och sen märker man att man behöver inte repa det. Alltså om man har en tydlig bild, om man har skrivit ner det redan, så har det i huvudet och behöver inte gå och repa. Mm. Så jag har mer jobbat efter den devisen. Så att när jag har liksom skrivit nya skämt och så, då är det oftast inget färdigt skämt, utan det stolpar. Jag vet vart jag ska börja, jag vet vart jag ska sluta. Och sen går man upp på Big Ben och så prövar man och så ser man vart man hamnar. Och då måste man även så här, nästan utmana sig själv att jag måste hitta något kul här i mitten som jag inte har skrivit än, för att det ska vara liksom intressant hela vägen.
Mm.
Och så får man liksom, när allting gäller, folk sitter och tittar på en, då kan man ibland komma på riktigt roliga grejer.
Och när började du jobba på det sättet? Hur många gig hade du gjort innan du...
Då hade jag nog hållit på i ett år i alla fall innan det blev så.
För det är ju så där alla tänker att... Nu har jag inte gjort så mycket stand-up, men jag har gjort några gig. Mm. Och den vanligaste kommentaren jag får, eftersom att jag är improvisatör, det är ju att jag ska bara improvisera och jag ska ha stolpar och jag ska köra crowdwork och grejer.
Mm.
Men jag är livrädd för det, trots att jag är improvisatör, eftersom att stand-up impro och improv comedy är ju helt olika saker egentligen. Men folk har en bild av att det här måste ju vara jättelätt för dig. Ja, exakt. Jag har ju till och med fått, jag vet att jag berättade det för dig, jag har till och med fått så, men du kan väl bara gå upp och köra Petter Brista, eller så här Petter Brista skiten ur allihop. Alltså, så det har till och med blivit ett begrepp att man har inte förberett sig.
Ja.
Ja, men det känns ju som att du är bra på crowdwork. Och,
ja, jag tycker det är kul.
Mm.
För att jag... jag vet inte, det är någon, jag är också lat. Jag tycker inte om att skriva nya skämt. Eller det är jobbigt ibland. När man, och då är det lätt att bara gå upp och snacka med publiken. Men det är också, det gör så jävla mycket för en kväll. Alltså, du kan ha en jättebra stand-up kväll utan publiksnack. Det behövs inte. Men om du får en kväll där allting funkar med publiken, då kan den kvällen verkligen lyfta.
Mm.
För att det blir verkligen en här och nu-känsla som du inte får annars.
Mm.
Så jag var väldigt tidigt, så jag tycker till exempel Måns Möller är en av de bästa publiksnackarna vi har, så jag var väldigt inspirerad av honom och, men bara gjorde det till en grej att så här, jag ska försöka publiksnacka lite varje gång. Och jag konfade extremt mycket på Norra Brunn ett tag då jag verkligen fick chansen att göra det och hade den enkla alltså så här, då har du ju en ursäkt till att köra publiksnack om du är konf också. Du kan ju också, om du märker att man här hittar ju ingenting, då kan du bara säga välkomna hit, hoppas ni får en trevlig kväll, och så går man vidare. Så har man ändå förfyllt sitt jobb som konferensier.
Mm.
Men så jag nötte det som in i helvete jättelänge, just för att känna mig trygg i att prata med publiken.
Mm.
Och nu känner jag mig mer trygg med det än pröva nya skämt. Det tycker jag är
jobbigt. Ovanligt, tror jag.
Ja, det är det. Mm. Men från vårt håll förstår vi det absolut, eftersom vi håller på med improv comedy. Ja. För där är det ju, jag tycker också det är jättekänsligt att gå upp och leverera material, för det är så här, det här har jag förberett, så ni ska förvänta skratt åt det.
Precis.
Och impron har inte det. Eller crowdwork har inte heller de förväntningarna.
Nej, men det är ändå lite skillnad från impro. För att där har du på impro så har du en hel kväll där alla är medvetna om att allting nu är helt improviserat. Crowdwork behöver inte, alltså publiken behöver inte alltid veta att så här, nu kör en publiksnack. Liksom, de kan till och med så här, har han snackat med den här personen i publiken innan? Alltså allt sånt där.
Mm.
Men det är den väldigt
livs. För sig jämt.
Ni får det.
Att att vi har folk utsatta i publiken som skriker saker och ja. Och att vi har överenskommelser, koder som säger att om jag säger så här så ska du säga så där, och vi får sånt hela tiden.
Christian Lok sa det senast nu när vi körde Mic Drop Your Life med honom, improviserade hiphopmusikalen, så satt Mio och preppade och pratade så här, vad som ska hända liksom, alltså i den bemärkelsen att du kommer ut på scenen och det här kommer vi fråga publiken och så. Och han var så här, och sen så kommer hiphopmusikalen, han bara, men där har ni mönster liksom, där har ni preppat liksom.
Han sa till och med, ni har väl låtarna klara?
Ni har låtarna klara, så byter ni ut namnet liksom. Och bara, nej, vi har inte gjort någonting. Han bara, lägg av.
Det är klart ni har, så bara, men det, nej, vi har inte det.
Men det var innan föreställningen, efter föreställningen, ja, ja, bara, okej, okay, ja, ja, jag tror att ni improviserar.
Ja, ja, men då var det tydligt liksom.
Men Schiffert kan... på Capital Comedy, han var ju också helt övertygad om att vi visste exakt vad folk skulle ropa för någonting. Att, för han drog det exemplet att när han crowdworkar så har han liksom, även om det är crowdwork så är man det
inrepeterat. Man har ju en liten bank med skämt som man kan återanvända.
Det funkar, ja, precis.
Ja, han vet sa också ungefär, så att om han har skrivit skämt och i skämtet är det inbakat en publikfråga, då vet han att han kan få fem svar. Ja, och då har han en punchline på fem grejer. Ja. Och vi var så här, nej, vi vill inte ha samma.
Ja, men ni lär ju veta vilka yrken ni får. Bara, ja, men får vi brandman två gånger i rad vill vi inte ha det, då ber vi om ett annat. Men det är, ja, skillnaden.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Men så att du crowdworkar och du är på olika vart var du gjorde det nu igen? Vad sa du?
På Norra Brunn.
På Norra Brunn. Ja.
Eller på alla scener. Ja. Alltså så
men det var en grej du sökte aktivt att hellre vara konfa än att vara en slott liksom?
Nej, alltså på Norra Brunn så var det ju ett sätt att få väldigt mycket sentid.
Ja.
Var jag så här, men jag kan konfa. Mm. Första året konfa jag där gratis. Jag konfa gratis ett år på Norra Brunn bara för att jag tar alla tider som jag får.
Ja.
Det var någon gång, något år, jag räknade ihop det. Det var på den tiden man höll räkningen på alla gig man gjorde. Men då giggade jag där på Norra Brunn, jag tror jag var där 40 gånger på ett år.
Oj.
Och den som var tvåa efter mig var Reborg. Han var där typ så här 20 gånger kanske på ett år. Alltså någonting sånt.
Gick man det året då
såg man dig. Ja, då fick man se mig. Liksom. Då fick man verkligen se mig.
Vad gjorde du parallellt med det här? Det här var en kvälls hobby, liksom, det var inte betalt.
Nej, jag började jobba ganska tidigt med olika tv-program.
Ja.
Det första riktiga tv-programmet jag jobbade med var Partaj.
Vad gjorde du där?
Då var jag redigerare.
Okay.
Så jag satt och klippte sketcher för Partaj för säsong 1 och 2.
Ja, ah, okay, det var Amelie, min gamla klasskompis, som var med i den säsongen.
Amelie Nörgaard och massa andra.
De försökte se på lite
De
improv.
Försökte på sig.
Nej, det skulle vara ett svenskt Saturday Night Live. Det var impro. Och det var förinspelade sketcher. Det var allt möjligt.
Jag minns jag pratade med Amelie om den impron. Att hon påstod att det var väldigt regisserat.
Ja, det var det.
Så måste ni som svarar svara som någon helt annan. Därför tänkte jag att du, Johan, du skulle vara Gunde Svan.
Ja.
I veckan fick vi höra att tusentals Swedbank-kunder lurats till att lämna ut sina kontouppgifter. Hur står det egentligen till med säkerheten på nätet? Gör du dina bankärenden på nätet, Gunde?
Hörde du, jag använder inte pengar. Jag har som valuta, använder alla mina guldmedaljer som jag haft i VM och OS. Och
det var ju hos Linus Anyway tekniker.
Ja, precis.
Men då tydligen förberedda.
Ja.
Ja.
Så är det.
Jag minns hur arga var ni.
Nej, men så är det när också Who's Line Is It Anyway, när de körde i USA, då är det folk som hållit på med impro i tusentals år.
Exakt.
Här var det, vi slänger ihop ett gäng, några har inte hållit på med impro överhuvudtaget. Därför måste vi, eftersom vi ska filma det här och sända på tv,
självklart,
måste folk ha koll.
Ja, gud, det var ju den grejen man var arg över som improvisatör.
Jag förstår det.
Varför inte jag med i primetime tv? Ta en risk tv.
Precis.
Exakt. Varför vet du inte vem jag är? Varför min klasskompis var med för som inte improviserar?
Nej, men så det satt jag och klippte.
Ja, och sen?
Oj, sen? Vad fan har jag gjort sen? Alltså, det känns ju som himla att... mycket.
Det är alla tv-program, eller alla, men vi kommer väl snart upp till den här tidpunkten då du börjar göra Släng dig i brunnen. Men vilket måste ha varit lite, för du såg när du var liten, så det måste ha varit lite som en, inte pojkdröm, men en rolig grej. Men det känns som att du mest har haft med humor att göra, genomgående i tv också.
Jag skulle
också
säga att jag bara har jobbat med humor.
Ja.
Ja, det jag skulle säga, det känns som att du är lite av en humornörd.
Ja, det är jag absolut. Ja. Jag älskar ju liksom att kolla nya serier och folk specials och allt sånt där. Försöker gå och kolla när svenska komiker kör sina turnéer. Försöker gå och kolla liksom för att dels stötta.
Just det.
Ska man inte be om gratis plåt här, utan ska man faktiskt betala. Så att
stötta
branschen. Men jag har nog bara jobbat med humorproduktion. Jag kan inte komma på en enda som inte var rolig. Eller jag jobbade med produktioner som inte var roliga. På pappret var det humorproduktioner.
Vilken, för du är liksom en masskonnissör av humor, men vilken är den roligaste humorserien just nu?
Roligaste humorserien just nu? Det finns en sketchserie på Netflix som heter I Think You Should Leave. Den är ganska ny. Kom för
med Chris Robinson.
Tim Robinson.
Tim Robinson, precis. Nästan. Men jag har sett ett avsnitt. Det var det där jättekonstigt. Han är en så här gammal SNL-alumni.
Han var med en säsong, tror jag, och sen fick han kicken.
Det är massa korta sketcher.
De är spacade som fan.
Ja, just det. Ja, det är jag.
Nej, men det är en speciell typ av humor. Som jag ändå gillar. Vissa sketcher flyger inte alls, men vissa sketcher är precis min grej liksom.
I just posted brunch with these two dum-dums.
Oh my gosh, so good.
Is this good? I said Sunday fun day with these idiots.
Yeah, that's good. That's great. so cute. Okay, so cute. Look what I just posted. Eating crap with these sacks of shit. If they died tomorrow, no one would shed a tear. So cute.
Wait, what the hell?
You called me a dum-dum and she called me an idiot. So.
Yeah, when you post a pic of yourself where you look really cute, then you have to say something a little self-deprecating so it doesn't look like you're just bragging.
Oh, okay. Got it.
Yeah.
All right, this is good. Okay. Slapping down some pig shit with these fat fucks, and I'm the fattest of them all. If I died tomorrow, no one would shed a tear. Load my freaking lard carcass into the mud. No coffin, please. Just wet, wet mud. Bay.
Jag tror den roligaste serien of all time för mig är nog 30 Rock. Jag tycker den är så himla välskriven.
Mm.
Alltså de... har sån stenkoll på alla karaktärer och vad de säger i alla olika situationer, och alla olika, alla är roliga på olika sätt, och men den är så himla himla bra.
Certainly you can't be surprised that there's a lot of negative stuff about you out there. Don't you ever Google yourself?
Sure, I Google myself all the time. Like when Angie's not in the mood or I'm alone in a hotel.
Tracy, you do know that Googling yourself means looking yourself up on the internet.
I did not know that. That explains why Liz Lemon was so cool the other day.
Liz Lemon, you mind if I Google myself in your office?
Sure, Tracy.
Can I use your computer?
How else are you gonna do it?
Den är superrolig. Mm. Hon är ju fantastisk, Tina. Och alla som jobbar med den serien. Du som ändå jobbar med svensk tv och har väldigt bra koll på amerikansk tv, känner du någonsin att det är frustrerande att inte kunna jobba som de jobbar i USA? Eller är det...
Ja, alltså drömmen hade ju varit att man hade en större publik. Liksom, nu bor vi i ett litet land med en tiondel av vad det finns i USA. Jag vet inte, jag har inte stenkoll hur många som bor i USA. Det kanske är 200 miljoner eller någonting.
Det är
kanske...
450.
450, se.
Ja, det är många det.
Då är vi inte ens en tiondel, utan vi är ännu mindre.
Ja. Nej, och det är ju omöjligt att jämföra
ja, exakt. Sveriges krum och amerikanska. Så vi kan inte göra ett svenskt Nej. SNL. Nej, för att det finns inte de resurserna. För att ingen vill lägga de pengarna för att göra det bra.
Mm.
Och ju snabbare man inser det och lägger det bakom sig, desto mer kan man fokusera på ja, men vad kan vi göra för kul med det vi har.
Mm.
Och det går ändå att göra. Alltså, så här, vi har ju massvis med roliga tv-serier genom tiderna som inte förlitar sig på att det ska vara live eller massvis med stora scenerier och sånt. Utan det går att göra mycket med det lilla.
Nu håller jag med om att det är väldigt svårt att göra som i USA, men jag kan ändå känna att det finns saker som inte har testats i Sverige. Jag vet att den vanligaste humorpitchen är jag vill göra ett svenskt SNL. Mm. Och alla som har försökt göra ett svenskt SNL gör inte ett svenskt Nej. SNL, utan de gör helt andra saker. Mm. Det har inte gjorts ett helhjärtat försök på vad, alltså om man till facto kollar på vad Saturday Night Live är för någonting. Mm. För det första, det är live.
Ja.
Det sänds inför en live-publik, en live-studio på lördagskvällar. Det är inget humorprogram som någonsin har gjorts
Nej.
På det sättet Nej. I Sverige. Och vad krävs då för att man ska kunna göra det? Jo, det krävs jävligt alerta skådespelare och komiker. Det krävs riktigt snabba manusförfattare som jobbar jävligt hårt, och det krävs en väldigt gedigen budget för att få det här och gå runt, och fans. Och visst, det är sjukt svårt, men jag kan ju tycka att det är, nu får ju du rätta mig om jag har fel, för du jobbar ju ändå med det här, men det är samma personer oftast som syns i rutan, det är samma typ av humor, och i alla fall de jag känner som jobbar med att skriva humor, de har ett helt annat sätt att tänka humoristiskt, att skriva humoristiskt jämfört med hur de skriver på humorserier i USA. För vi har ju rest en del och pratat med folk som skriver humor i USA också.
Mm.
Så jag vet inte.
Nej, men och jag håller med. Alltså det, man önskar att det fanns sådana så här writers rooms i Sverige. Men den grejen, det finns inte riktigt heller. Det finns inte så mycket det här, men folk som brinner för alltså så här, för det säger du liksom när du ser SNL, de sitter ju och jobbar arslet av sig när de skriver de här sketcherna för att de har en vecka på sig. Det är ingen som gör det, alltså det är så här, folk här bara men nu är klockan 5 och då stämplar jag ut, alltså jag skriver inte, alltså jag sitter inte här en hel natt och skriver sketcher. Du måste ju ha någon som brinner, alltså ett helt gäng. Du måste ha ett kollektiv av människor som verkligen brinner för att göra det här bra.
Mm.
Och det tror jag är svårt att hitta.
Ja.
Och sen den största då är ju att det krävs en budget. Och det, det är ingen som vill lägga.
Nej, och det är väl, det kan man ju också se det som att när folk säger så här, vi vill göra ett svenskt SNL.
Mm.
Då tänker de att, det vill säga vi ska börja göra det de gör nu.
Mm.
Men de har hållit på i 40 år.
Ja, exakt.
Och budgeten och förtroendet för SNL 1975 var ju nästan obefintligt.
Mm.
Det var ju en tom lokal, en studio som ingen använde för att den var otymplig, som Lorne Michaels fick på sig och bara, men kan du inte göra någonting här? Han bara, jag skulle vilja göra impro på tv. För han var så inspirerad av Second City, men han insåg snart för producenten att han kunde inte få göra helt improviserat. Det måste vara någorlunda skrivet, men det ska vara live. Och sen man tittar på de klippen, det är ju liksom, ja men... Lorry-rekvisita. Alltså det är inte lika uppstyrt med green screens och shit som det är nu. De började med väldigt liten budget och sen så växte det till vad det är idag.
Mm.
Så det, och det är väl det som man ska väl göra om man ska gå in och göra ett svenskt SNL. Då måste man vara beredd på att så här,
vi ska gå in från början.
Vi ska gå in från början. Det kommer vara högt och lågt. Det kommer se för jävligt ut.
Ja.
De första 39 säsongerna.
Ja. Men och sen börjar det plocka upp.
Ja, exakt.
Och det är ju svårt att få de tittarna med tanke på hur dagens mediasamhälle ser ut. Och,
så är det också.
Men det är nog
kört. Jag tror vi ska släppa den drömmen. Ja. Men de gjorde ju ett finskt SNL.
Gjorde de?
André Wikström var ju med i finsk SNL. Där de till och med hade riktiga SNL-loggan.
Vad hette det? Hette Saturday Night Live?
Det hette SNL, inte Zoomy.
Zoomy Nighty Livey.
Nej. Det kan vara, tror jag. Ja, jag vet inte. Men det är på riktigt, då hade de ju liksom riktiga loggan och hela tjofadrittan. Jag tror de körde live lördagar också. Jag tror de gjorde det verkligen, alltså, så det går ju.
Ja.
Sen vet jag inte hur många säsonger de gjorde och så.
Och det är improvisatörer.
André Wikström är väl inte riktigt improvisatör, men det var säkert improvisatören med.
Det här är ju
kolla.
De gjorde till och med sketchmaterialet.
Om du ska göra på något sätt. Om du ändå har köpt konceptet, varför inte bara säga vi har 1000 sketcher här som funkar i USA. Vi bara körde på finska.
Du är Kate McKinnon, du är Bill Hader. Du är John Belushi, helt blandade år också.
Vem skulle ni välja att vara? Om ni får välja en SNL, alltså
Kristen Wiig.
Ja.
Vem skulle du välja?
Jag älskar ju Bobby Moynihan.
Ja.
Jag tycker han är jättebra, men jag måste nog säga Phil Hartman.
I've been so busy lately doing movies, talk shows, commercials. Hey, I'm not greedy. I'm just trying to make ends meet like you folks. I'm just trying to put bread on the table, provide for my family. I mean, your kids grow up so fast. I remember the day my son was born. I was doing an Arby's commercial, and I got a message on the set that everything went just fine. But the second that commercial wrapped, I jumped a plane, flew back east to do another commercial for Hager Slacks. Yeah, I missed an important occasion, but with the money I made from those two commercials, I was able to buy my infant son a pair of colored contact lenses. Now he's got beautiful green eyes, just like the old man. Because it's all about family.
Vi såg ju Bobby Moynihan när vi var i
USA.
Men inte Phil Hartman, för han hade redan blivit skjuten.
På UCB.
Ah, okej. Okay. Nice.
Jag tror bara för det så säger nog Bill Hader, men det är för att jag har en otrolig respekt för vad han gör nu.
Oh, ja. Alltså Dexter. Eller vad säger Dexter?
Dexter.
Ja, han är så jävla bra i Dexter.
Han är så sjukt bra i Dexter. Ja. Har ni sett?
Han syns knappt.
Det är det som är det
roliga. Han är verkligen bra i bakgrunden.
Nej, men han är jättebra i Barry. Verkligen jättebra. Nej, men han och det tänkte man ju inte när han lämnade SNL. Då var jag oftast en sån, ja, man, en biroll som dök upp och delade ut exposition liksom. Ja, men vad ska du åka dit? Ja, och sen så är han klar.
Tittar du mycket på SNL?
Ja.
Nu också?
Ja, jag försöker så ofta jag kan.
Mm.
För ett eller två år sedan skulle jag säga, då brukade jag ju skriva recensioner av SNL-avsnitt.
Vad kan man läsa dem?
Jag lade nog bara upp dem på min Tumblr. Så det var nog ingen som läste dem, utan det var nog mest för mig själv. Så jag bara skrev av mig vad jag tyckte om sketcherna och programledaren och
musik. Du är en sann humornörd.
Ja, men jag tror jag gjorde det typ 10-12 gånger innan jag såhär, men det är ingen som läser det, vad fan gör jag? Men jag skulle nog fan plocka upp det igen, för det var skönt att skriva av sig och man analyserar sketcherna på ett annat sätt, tror jag, än om man bara tittar.
Ja, nu har inte du fått förbereda dig, så det kanske är taskigt. Men om du ska säga topp 5 bästa komediserier.
Oj, topp 5 bästa komediserier.
Genom tiderna.
Mm, Pang & Bygge är med.
Yes.
30 Rock är med.
Vilken?
30 Rock,
ja.
It's Always Sunny in Philadelphia.
Jaså?
Mm.
Det är inte ett fan alltså. Mm.
Nej, och det var 3... Man vill säga någon obskyr också så att man får lite cred. Jag gillade ju Scrub som fan förr, men jag tycker inte det håller upp lika bra längre. Men när det kom så var det riktigt, riktigt bra. För de väldigt bra balansgång mellan humor och drama. När de gjorde, för det märkte man på andra serier som kom samtidigt, att de försökte härma Scrubs lite med att göra något dramatiskt, men ingen kunde riktigt göra det på samma sätt. Det var någonting, Bill Lawrence som har skapat Scrubs. Oh, Spin City! Skapad av Bill Lawrence som också gjorde Scrubs. Mm-hmm. Spin City är absolut med på min topp 4, eller topp 5.
De fem, ja men det är bra.
Jag kommer ihåg någon av dem.
Jag hajar.
Jag hade kunnat säga Vänner också, men det är förberett.
Det är förberett, ja.
Ja. Men titta fortfarande på Vänner.
Ja, det är en serie som håller, tycker jag.
Den gör det, förutom viss homofobi och
vit cast.
Ja, vit cast, absolut.
Men det fick de kritik för redan då. Men det var så roligt, för bara typ några år sedan så var det så här, Vänner håller än, det var liksom konsensus. Och sen nu börjar nästa generation bara, hur fan kunde ni titta på det? Och började vara jättekritiska mot det.
Aired more than 20 years ago, and viewers would have molded the characters' changing perceptions of society. But apparently, in the eyes of millennials, the jokes of the iconic 90s show have not aged well.
Och det bara för 5 år liksom har det blivit så.
Ah, okej. Okay. Då är jag en för gammal generation. Jag som ändå ser mig själv som en ganska stor kritiker till...
Ja. Till Vänner.
Ah, nej men till förlegad humor och
Nej, men den är mycket så här är du bög eller såna skämt.
Ja, just det.
De säger inte det rakt ut, men det är, alltså det är undertonen på vissa skämt.
Mm. Ja.
Och lite även så här trans, jag ska inte säga transhat, men alltså det finns ju också skämt på deras bekostnad. Mm.
We're 29, we're not women.
Someone taking her order yet?
Oh yeah, she did. I'm sorry, I'm new.
Then there are bisexuals, though some just say they're kidding themselves.
Men jag bara ignorerar. Alltså det är sånt så här, ja men det var en annan tid. Man får ändå, man måste så, kunna säga
ja,
så.
Ja, verkligen. Skriver du komediserier?
Jag har skrivit en komediserie som heter Spiken. Som jag och en kille som heter Johan pitchade in till TV4 Play. Som vi under förra året då skrev under sommaren. Och sen spelade in slutet av sommaren och klippte på hösten. Och så gick det upp i oktober på TV4 Play.
Jaha, så den finns?
Den finns, tror jag. Om den ligger kvar, det vet jag inte.
Vi kanske spelar ett klipp från det också.
Nej, det behövs inte.
Alltså, vadå då?
Nej, men jag var inte så nöjd med hur det blev.
Vad är det som hände där?
Ja, men jag skulle säga, jag ska inte skylla helt hållet på att jag blev pappa, men det var en stor del till att jag inte kunde lägga ner riktigt den tiden jag ville lägga ner på den här serien.
Vad skulle du känna, alltså, för du, eftersom du är sån humornörd och du uppskattar humor i all dess former och du gillar även liksom den mer liksom snäva nischen av humor. Vad skulle du se, för att TV kommer inte funka i Sverige för att ingen vill ta den risken. För eftersom du sa det, vi är ett så litet land så att vi måste ha liksom våra tittare. Vad är det optimala forumet? Vad skulle finnas för forum där du känner att det kan rulla, folk kan lägga upp sina grejer och man kan ha den här mer experimentella humorn som ändå måste få finnas för att humor ska utvecklas?
Alltså det optimala hade ju varit om det fanns typ en hemsida där du kunde ladda upp videoklipp.
Ja.
Och så kunde folk lajka. Och så kan man även ha liksom reklam och sånt på de här klippen.
Ja.
Så man får intäkter via den reklamen.
Just det.
Så tills någon uppfinner en sån hemsida så tror jag vi är stack med TV.
Ja.
Nej, men så YouTube är utan tvekan, alltså det är, jag tror det är framtiden. Alltså eller det är nutid skulle jag säga. Det är folk som livnär sig på att göra content på YouTube och tjäna mer pengar på det än vad de hade gjort om de hade gjort samma grej på TV.
Ja. Men det är väl problemet att det finns inget filter så. Alltså det är inte tydligt att du går hit för humor. YouTube är så mångfacetterat.
Ja,
att det
absolut.
Finns så mycket, liksom.
Och det styrs av en väldigt ung målgrupp än så länge. Nu är det väl typ 10-åringar som...
Alltså 4-10 år.
Dominerar.
Ja, men så är det. Du hittar ju inte... Per Morberg gör ju inget program på YouTube liksom.
Nej.
Jag saknar det.
Men ja, även de fyra till tioåringarna blir ju äldre och ja, växer och får mognare humor.
Exakt.
Precis som med Facebook som var, ja. Jag tror jag var 20 när jag skaffade Facebook och nu är jag 35. Men nu har alla i min ålder Facebook, men 20-åringarna idag har inte Facebook.
För, nej, just det.
Förlegat för dem. Mm.
Ja. Ja, men vi får väl hålla.
Nej, men jag tror YouTube och sen kommer det komma någon liksom liknande variant som är specifikt för TV. Alltså det kommer nya sådana grejer hela tiden. Men, och du märker det även i poddar. Alla har Patreons, det är inte bara poddar. Men många, vi hittar nya sätt att få ihop pengar. Och det är jättespännande.
Ja, du som jobbar med så mycket olika typer av humor, hur, om du kan svara på det, hur går du tillväga när du skriver skämt? Eller hur tänker du när du tänker att det här ska bli roligt? Svår fråga kanske.
Ja, men det är ju olika i olika fall. Med stand-up så jag har aldrig riktigt satt mig ner och skrivit, utan det är mer så här, ja, men man får en rolig idé och så skriver man ner den i mobilen, så går den liksom, ligger och gror i hjärnan jättelänge, så kan det ta typ upp till och med ett halvår innan jag ens provar det på scen.
Mm.
För det kanske går, ja, men går någon månad, så kommer man på, ah, men så skulle jag kunna säga. Och så går man upp och provar. Och så spelar man in det och så lyssnar man och säger, ah, men jag kanske borde säga på ett annat sätt. Och så provar man det. Så jobbar jag i alla fall med stand-up. Med skriva humormanus. Nu skriver jag liksom programledarmanus åt Gry Forssell. Och skriver liksom lite knasiga inslag och sånt i sommarkrysset. Då kan man, alltså, vad ska man säga, jag skriver lite knasiga påer ibland.
Är det mycket så här, titta i tidningarna vad man kan skoja om? Och
nej,
sånt också,
det är inte så mycket aktualitet. Det var mer när jag jobbade på Breaking News tidigare år. Då var det verkligen, då satt vi och lusläste allting som hände och så försökte man hitta en rolig vinkel på det. Liksom.
Mm.
Så, liksom, som någon vecka på Breaking News så, eller någon dag, så hittade vi typ tre nyheter som handlade, tre helt orelaterade nyheter, men som på ett eller annat sätt handlade om penisar. Mm. Så gjorde vi ett kuksvep. Så här, nu kommer kuksvepet, så var det tre nyheter om penisar. Liksom.
Vi kommer snart avsluta, inser jag, men innan vi gör det, vi måste ju prata lite impro.
Mm.
För du är ju nog den enda stå-upp-komikern som visste vad impro var innan det blev stort i stå-upp-världen.
Ja.
Hur hittade du, eller vad var det som fick dig att få upp ögonen för impro?
Whose line?
Times when eeny, meeny, miny, mo is not an appropriate selection method.
Miny, mo. Congratulations, Mr. Bush.
Ah, okej, okay. Det var kort form.
Ja, mm. Nej, jag hade nu aldrig riktigt sett långform. Utan det var, jag tittade väldigt mycket Hostline.
Ja.
Mm.
Laddade ner hela avsnittet, satt och kolla.
Nej, vad är det här då?
Ja, men det här är ju högstadiet, tror jag. Okay. Högstadiet, gymnasiet. Sådana här grejer.
Ja. Och då hade du inte börjat med stand-up?
Nej.
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 Spännande. Ja. Det är, man minns ju de där första Hostline-avsnitten man såg. Det var ju magiskt.
Ja. Men man var ju så helt övertygad. Eftersom det här är tv, det måste vara skrivet.
Mm.
Men så börjar du bara inse liksom, successivt, ju mer man tittar, att nej, de är bara jävligt snabba.
Mm.
Jävligt proffsiga. De är så samspelta. Speciellt då, liksom Colin och Ryan Stiles. De två, för fan, jag älskade Narrate.
Mm. Ja, just det. Mm.
Är väl det han heter, när de kör, när de filmar noir-scener. Liksom.
Ja, exakt. Och de har sina undertexter ut mot publiken och berättar vad de tänker. Just det.
Det är ju väldigt enkelt med kortform att komma in i impro, för att det blir så snabba skratt och att teknikerna är så snygga. Jag minns när du var kollade på oss när vi gjorde en föreställning där det var hälften var kortform, alltså första akten var kortform och andra akten var långform. Alla andra var så här, åh gud, kortform, och det var så roligt med kortform, för det var impro ovan publik.
Mm, mm.
Men du bara, framförallt långformen var ju det som tilltalade mig. Då hade du ändå kommit in i...
Ja, men då hade jag nog säkert...
Hajat.
Men då hade jag nog sett lite liksom UCB-grejer, ASCAT och sådana där grejer.
Har du varit och sett dem i USA?
Ja, så har jag varit några gånger och sett impro i New York och LA.
Ja.
Nu fick du en hund i knät.
Nu fick jag en hund i knät. Det är mysigt. Nej, ska du sitta här?
Ifall då, om man har lyssnat på det här och varför det gnäller i bakgrunden, det är inte någon av oss som tycker att intervjun går dåligt, utan
nej, det är min son som
ja, det är din son. Bara totalt.
Du har knutit ihop i en säck och lagt vid dörren.
Bara nonchalera.
Satt en gaffatejp med.
Och jag har ju er rygg i vått och torrt, bara som ni vet det, alltså presens.
Skönt att veta.
Jag vill ju verkligen att Impro ska bli större. Jag vill att det ska leva och frodas, för att ja, men som vi har pratat om, jag vet inte hur många gånger, men kollar du på USA, alla stora humorstjärnor kommer ju från improv-bakgrund. Och ju fortare liksom tv inser det här, desto bättre för er bransch.
Då kanske vi kan göra ett svenskt SNL.
Det kommer vi aldrig kunna göra, vi har ju sagt det, men släpp det!
Det är som att ett talar i cirklar här, det kommer aldrig komma någon
ett luftslott.
Det är därför vi bjöd in dig. Du ska pitcha på riktigt.
Men jag vill ju att vi någon gång, det har jag ju sagt också, jag vill att vi någon gång ska filma av och göra en pilot på en av era kvällar.
Det måste vi göra.
För jag tror, alltså ingen av de här gamla gubbarna som sitter och bestämmer har ju någon koll på impro.
Nej.
Och det är ju så billigt. Alltså det är det som är, det är så billigt med improvisation.
Ja. Det är ingen kostnad. Du behöver
nästan bara
för billigt. Det kanske är som hotet.
Ja, exakt.
Fattar det, för
du behöver tid. Du behöver tid. För jag tror du behöver spela in väldigt mycket och sen klippa ner.
Så är det ju. Så är det ju.
Men det är det enda. Ingen scenografi. Ingen teknik.
Det är det vi ska göra. Kameror. Vi ska göra en sån jävla snygg pilot egentligen.
Ja, vad bra.
Filma av typ 3 kvällar där ni har samma kläder på er, så kan man bara...
Ja, precis. Bra.
Ja, det ligger på då att
göra
det, listan.
Då var det på bandet.
Ja.
Ja, de orden så säger vi tack till Petter Brist här.
Tack själva.
Muntligt avtal är giltigt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.